En podcast från Aftonbladet.
Efter diktaturens fall i Syrien har nu nya blodiga strider blossat upp. Tusentals har tvingats på flykt och människor vittnar om en massaker på den alawitiska minoriteten.
After days of sectarian bloodshed, troops loyal to Syria's new leader try to reestablish control. Rifles drawn, tanks ready to fire in the coastal area of Latakia.
Latakia is an Alawite stronghold, a religious minority to which Assad's family belongs. Syria's new soldiers filmed themselves whilst they humiliated these Alawite men, slapping them and calling them pigs.
The clashes are the deadliest in the country since rebels toppled the Assad regime in December. Hundreds of people from Syria's Alawite religious minority have been killed, along with Syrian security forces.
Det ligger ju döda överallt. It's dead everywhere.
Yes.
Ja, det var i december som Assad-regimen störtades av olika rebellgrupper. Runt om i världen firade syrier för hoppet om ett fritt land, utan diktatorer, utan strider. Men spänningarna mellan anhängare till gamla regimen och det nya styret av islamistiska rebeller har i allra högsta grad levt kvar. Och den senaste veckan har konflikten eskalerat. Tusentals människor har dödats. Många är civila som tillhörde samma minoritet som Assad-klanen, alawiterna. En arabisk minoritet som tillämpar en egen version av shia-islam.
I heard that there were 15 doctors that were murdered because they were Alawites, supposedly supporters of Assad, women, children, men.
Samtidigt som en av de största massakerna i den syriska konflikten kan ha ägt rum så har den tillfälliga regeringen i Syrien slutit ett historiskt avtal med kurdiska SDF. Nu ska de kurdiska styrkorna integreras i den nationella syriska armén. Så vad betyder egentligen det? Vad handlar den uppblossade konflikten om? Och hur ser den närmaste framtiden ut i Syrien? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Jag ska också säga att det här avsnittet spelades in på tisdags eftermiddagen den 11 mars. Och dagens gäst är du, Bitte Hammargren, journalist och mellanösteranalytiker knuten till Utrikespolitiska institutet. Hej och välkommen till Daily.
Tack.
Ja, sen diktatorn Bashar al-Assads regim störtades i december så har ju läget varit spänt i det här området. Och nu så har ju då nya strider blossat upp. Var det här delvis väntat, de här nya striderna?
Ja, inte i den här omfattningen skulle jag inte säga. Det har ju pågått hämndaktioner hela tiden sedan den förra regimen föll. Och alla den förra regimens män har inte låtit sig avväpnas och de har då agerat i ett kustområde som är då hemorter också för den minoritet som Bashar al-Assad kommer ifrån, alawiterna. Och till saken hör att alla alawiter stöder absolut inte den förra regimen, men en del har gjort och en del har haft kvar sina vapen. Och det började med att de gjorde en samordnad attack på de nya säkerhetsstyrkorna som nog togs på sängen och som kallade på förstärkningar. Och då kom inte bara de mest, ska vi säga, disciplinerade trupperna utan det kom även kreti och pleti. Det var även civila beväpnade med och det var en del grupper ifrån den tidigare turkiska lydmilisen eller som stod dem nära som är kända för att ha begått mycket allvarliga människorättsbrott. Så där började. Och sen så blev ju det här, gick ju helt överstyr.
Ja, precis. För att, vad hände sen då?
Ja, alltså det tycktes som att de säkerhetsstyrkor som kallades dit, som är vars egna medlemmar hade blivit dödade då i olika bakhåll, de klarade inte av situationen från början. Och så kom det då en sorts, ja, som jag sa, kretioplet i olika grupper. Bara en del är jihadister, en del är salafister som betraktar alawiter som etnisk grupp, som en form av avfällningar. Och det här är helt i strid mot vad den nya ledaren i Damaskus, Ahmed al-Shara, har sagt. Han har lovat alawiternas ledare att de ska vara säkra, de ska vara trygga, men de måste låta sig avväpnas. Men där begicks det då summariska utomrättsliga avrättningar av civila också, inte bara de som väpnade upprorsmännen, utan de gick från by till by innan man kunde övermanna de som har begått de fasansfulla övergreppen.
Ja, och det kommer ju ständigt nya vittnesmål från alawiter som har flytt Syrien om fruktansvärda massaker. Det sprids ju även videos och bilder på rena avrättningar. Men du, för att förstå konflikten ytterligare, det handlar alltså om att spänningarna mellan anhängare till den gamla regimen och det nya styret av islamistiska rebeller har eskalerat. Men det är även andra grupper som är med i striderna, eller hur?
Ja, alltså, om vi ska titta på, den gamla regimens män först, vilka är de? Ja, bland de som inte har låtit sig avväpnas och som inte hade då flytt landet, så finns det personer som är skyldiga till fruktansvärda människorättsbrott. Assad-lojalisternas, om vi kallar det för den gamla regimens män, tros i det här fallet har blivit ledda av en tidigare brigadgeneral från den förra fjärde armédivisionen, som stod under ledning av Bashar al-Assads bror Maher al-Assad. Och han tros också ha fått kanske hjälp av gamla Hezbollah-styrkor, de iranstödda och så vidare. Men den här personen och flera andra är då inte lagförda. Och i och med att det inte har varit en rättsprocess som har kommit igång där man kan lagföra, åtala och döma grova människorättsbrott från den förra regimen, så har det lett till starkare hemkänslor också, och i synnerhet då när de försökte ta över kontrollen från de nya säkerhetsstyrkorna. Det är ju intressant, för att när den nya regimen tog över i slutet av förra året, så gjorde de det i stort sett utan blodspillan. Den förra regimens soldater, de blev bara fötterna på ryggen, slet av sig sina uniformer. De såg inte att det fanns en regim värd att slåss för. Men en del av dem drog sig istället till de här kustområdena. Alawitiska byar, städerna längs kusten vid Tartus, Latakia och så vidare. Och så mot dem så kom då armébilar för att slå ner dem. Militärkonvojer med dels då de här HTS-styrkorna som står under kommandot för den nya interimspresidenten Ahmed al-Shara, och dels grupper som har varit ingått i den väldigt brokiga skaran av olika miliser i Syrien. En del har då varit turkiska lydmiliser som har ingått i den syriska nationella armén, som det har hetat, och en del är utländska salafister. Det finns ju uppgifter om att ibland förövarna fanns även tjetjener och andra. Så att det är en brokig och skara som har begått övergreppen.
Vad kan den uppblossade konflikten få för konsekvenser? Och vad betyder det nya avtalet mellan den syriska regeringen och kurdiska SDF? Det ska vi prata mer om alldeles strax. Häng kvar. Som du nämnde tidigare här, Bashar al-Assad tillhör ju själv den alawitiska minoriteten. Tror du att han har haft liksom ett finger med i spelet kring de här attackerna?
Nej, det är inte säkert, för att alltså, han sitter ju i Moskva någonstans. Så allt han gör kan bara ske genom att Moskva låter honom dirigera någonting. Alltså, han är djupt komprometterad bland sina egna. Han svek ju sina egna. Han bara drog ju också, så att det, och samtidigt har vi ett Moskva som nu förhandlar med den nya interimsledningen i Damaskus om att ha kvar sina baser, och ryssarna förhandlar om säkert om huruvida de ska utlämna Bashar al-Assad eller inte. De har geopolitiska intressen av att vara kvar i Syrien också. Så att jag är inte säker på att Bashar al-Assad har kunnat dra i trådarna. Han tjänar på detta naturligtvis, men han kan inte komma tillbaka till landet. Det är omöjligt. Han är så komprometterad. Mm.
Syriska människorättsobservatoriet SOHR har beskrivit de senaste dagarnas våldsamheter då som en av de största massakerna i den syriska konflikten. Det låter ju och är väldigt allvarligt det här. Vad kan den här konflikten få för konsekvenser?
Ja, den har ju fått redan olika konsekvenser. Den har ju ställt trovärdigheten för den nya regimen i blixtbelysning. Klarar den verkligen av att hantera situationen? Klarar de av att hålla sina löften till olika minoritetsgrupper om att de ska vara skyddade? Det är verkligen ett starkt ifrågasatt nu. Och klarar de av att få igång rättsapparaten? De måste för sin trovärdighets skull visa detta. Också för att omvärlden ska häva sanktionerna mot Syrien. Och man ska ha klart för sig att problemen för de nya styrande är monumentala. Säkerhet och ekonomi, det är de första frågorna. Och för att de ska kunna få igång jobb, arbetsmarknad, för att folk ska ha någonting att kunna betala med, så måste man få sanktionerna hävda. Så det här, det ställs verkligen på sin spets just nu. Plus att rättsfrågorna kan man inte hantera styrmoderligt. Man måste få igång det, för enda sättet att hindra hämndaktioner, det är ju att folk har en tilltro till att det finns en rättsapparat som fungerar både mot de här förövarna och mot den förra regimens förövare. Det är ju samtidigt så oerhört många det handlar om, så att det är monumentala uppgifter. Men det finns ju en del liksom, ljusglimtar just nu också.
Och vad är det för ljusglimtar då?
Ja, igår så tillkännagavs ju ett avtal emellan ledarna för det kurdledda självstyret i nordöstra Syrien som håller väldigt stort territorium. Mazlum Abdi som är general då under YPG och i de syriska demokratiska styrkorna som det heter. Han skrev ett avtal med den nya presidenten som innebär flera saker. Men primärt så innebär det att självstyrets militära och civila institutioner ska inlämnas i den syriska republiken. Och det understryker då deras vilja att behålla Syriens nationella integritet. Det här är stort eftersom en fragmentering av Syrien, en uppstyckning, hotar hela processen framåt.
Ja, som du var inne på, det är stort, det beskrivs som historiskt det här avtalet. Men det här sker ju alltså direkt efter de här massakerna längs kusten som den turkisk stödda lydmissilen SNA tros har varit delaktig. Alltså hur ska vi tolka det här?
Ja, det har att göra med att det är ett nytt säkerhetspolitiskt läge i regionen. Alltså under Israels krigföring mot Hamas i Gaza så blev ju nästa mål Hezbollah i Libanon som har stött den förra regimen. Och även då Irans stödjepunkter och Irans proxys. Och Iran är ju utkastade ur Syrien nu sedan de nya ledarna kom till makten. Och samtidigt så har Israel flyttat fram sina positioner även i södra Syrien, vilket Turkiet ser som ett säkerhetspolitiskt hot också, för de tjänar på Syriens nationella sammanhållning. Och i Turkiet så pågår det en fredsprocess med PKK, där ju PKKs livstidsdömde ledare Abdullah Öcalan har sagt att nu ska hans organisation PKK upplösas och de ska lägga ner sina vapen. Och det här är liksom kommunicerande kärl med de kurdledda styrkorna i nordöstra Syrien. För det finns ju organiska kontakter mellan dem. Och för de syriska kurdiska styrkorna i nordöstra Syrien så lever de också med perspektivet att USA under Trump kan komma att dra tillbaka de amerikanska styrkorna som har varit lierade med SDF. Och gör de det så hotas då de kurdledda styrkorna av en turkisk invasion. Såvida de inte går in för den här integrationen med de nya ledarna i Damaskus. det är väldigt komplicerat. Det är så många olika faktorer med.
Ja, verkligen. Men du, Bitte, efter liksom Assad-regimen föll i december så firade ju syrier runt om i världen liksom för ett fritt land. Men sen så har de här konflikterna blossat upp och man pratar om massaker. Alltså, hur tror du framtiden för Syrien ser ut? Alltså, framförallt då om vi tänker den närmaste tiden här.
Ja, men det är ju naturligtvis en mycket skakig väg framåt. Och ekonomi, säkerhet och rättsfrågor är prio ett. Och det är monumentala uppgifter också. Att det är ett land där 9 av 10 lever under fattigdomsgränsen. Enorm arbetslöshet, enorm inflation. Man måste få igång jordbruket. Det är nedlusat med landminer. Det är så mycket som måste göras parallellt. Och de nya ledarna måste visa att de menar allvar med att skapa en nation för alla medborgare. Men det är ju intressant att se att igår när det här avtalet tillkännagavs så firades det på gatorna i flera syriska städer runt om i landet. Samtidigt så går Israel in och bombar och flyttar fram sina positioner. Så att utmaningarna finns på alla håll och kanter. Och vi kan också föreställa oss att Iran vill se en fragmentisering av det nya Syrien eftersom de har förlorat en sån viktig länk i Mellanöstern när Assad-regimen föll. Så det finns många som vill se ett misslyckande, men det finns också så många syrier som vill se en framtid för sitt eget land. Så jag tror att det är en mycket skakig och osäker väg framåt. Det kan ju rata i djupnande inbördesstrider, men det kan också gå 2 steg framåt och 1 steg bakåt.
Bitte Hammargren, tack för idag.
Tack.
Sist här hörde du Bitte Hammargren, journalist och Mellanösteranalytiker knuten till Utrikespolitiska institutet. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Det här avsnittet spelades in på eftermiddagen den 11 mars. De senaste nyheterna hittar du som alltid i vår app eller på vår sajt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.